Hur är det att gå i vanlig skolklass om man har en synskada? Får eleverna till exempel tillräckligt med stöd på vägen ut i vuxenlivet? Ja, det är frågor som Annika Winberg på Specialpedagogiska skolmyndigheten sökt svar på.
Vi jobbar ju och träffar de här barnen, deras lärare och föräldrar under hela deras skoltid. Och egentligen från de är väldigt små. Från när de första gången kommer hit så är de kanske mellan 1 och 2 år. Och sen så följer vi dem på olika sätt upp till och med gymnasieåldern då. Men sen så har vi ingen mer kontakt då. Så det gör ju att vi vet ganska lite om hur det går för dem efter skolan. Sen är det ju också så att vi har ju haft inkluderad undervisning för elever med synnedsättning i Sverige nästan i över 30 år nu. Men det har egentligen aldrig gjorts någon utvärdering om hur väl fungerar det här. Får de här eleverna en likvärdig undervisning när man går i en klass med i övrigt seende elever? Det finns ingenting gjort där och det finns väldigt lite gjort i andra länder också. Så att det är ju lite som att man ser det här med inkluderad undervisning som att the more the better, alltså ju mer av det desto bättre. Men man har egentligen inte tittat på vilka delar som fungerar bra och vilka delar som man skulle kunna göra bättre då.
Och du har intervjuat 8 unga vuxna personer om gymnasietiden och steget in i vuxenlivet. Hur upplevde de sin gymnasietid?
Ja, det var ju naturligtvis olika då. De har ju gått i olika gymnasier i olika delar av landet då. Och det som jag ville fokusera mycket på, det var ju det här vilket stöd får man under gymnasietiden. De var ju punktskriftsläsande, alla de här ungdomar eller unga personerna då. Vilket stöd får man då under gymnasietiden för att vara väl förberedd för att ta steget ut i vuxenlivet då? Och det var väl så att överlag så tyckte de att jo, men de hade nog fått ett bra stöd under skoltiden då. Alltså de flesta hade haft assistent hela gymnasietiden och det fanns också ett nätverk runt om och med. Det kanske fanns specialpedagog, det fanns rådgivare härifrån SPSM och syncentralen och skötte deras hjälpmedel och sådär. Så att det fanns liksom ett nätverk runt eleverna som gav stöd. Och sen när man pratade med dem så förstod man ju att de ändå hade tagit ganska mycket ansvar själva för att påminna lärare om att de måste läsa det som står på tavlan och det här att få anpassat studiematerial då till punktskrift och sådär. Och också det här med hjälpmedel, att lärarna ofta förväntar sig att de ska klara mycket av det där själva. Så att, men de tyckte väl att det hade varit okej ändå. Det som hade varit svårigheterna just när det gäller undervisningen då, det var ju det här att inte alltid få anpassat studiematerial i tid. Alltså att det kommer för sent. Man får kanske delar av den läroboken man ska ha anpassat och så, ja, att man kommer i ofas där. Och sen det som var det stora problemet, det är ju det här med tiden. Alltså att om man är punktskriftsläsare så är det ju så att man har ju ett läsmedium som är betydligt långsammare. Därför att punktskriften läses ju sekventiellt. Alltså man måste koda av varje bokstav för sig. Alltså man kan inte skumläsa en text utan man måste läsa bokstav för bokstav. Och det gör ju att det går inte att läsa lika snabbt som man läser med ögonen då. Och det här vet vi ju sedan länge. Och vi vet det ju framförallt här på SPSM då, att det är på det sättet. Men det gör ju att det blir problem när man liksom kommer högre upp i skolan och det är mera text som ska hinnas med, så blir det svårt att hinna med det tempot då. Sen är det ju många andra saker som också tar längre tid. Att läsa en taktil bild är ju otroligt tidskrävande jämfört med att titta på en bild då. Och det här, allt det här runt hjälpmedel och så där tar också tid då. Så det som jag tycker framgick hela tiden det här, det är ju att man känner sig väldigt stressad och tiden räcker inte riktigt till. Och att när man går då som ensam elev med blindhet, synnedsättning i en klass, så blir det ju ändå så att man jämför sig, alla skolelever jämför sig ju hela ständigt med varandra, hur man ligger till och ja, sådär. Och då jämför man sig med de som ser. och känner kanske då att man inte hinner med. Eller man ligger ofta efter och man hinner inte riktigt det som andra hinner. Och det där känns ju som ett problem därför att det är inte möjligt helt enkelt. Så att man jämför sig lite på felaktiga villkor blir det då.
Och flera lämnade också punktskriften.
Ja, det gjorde man. Det såg man ju att när man kommer högre upp i högstadiet, gymnasiet, då hinner man inte läsa. Utan då övergår man mer till att läsa eller att lyssna. Man använder talböcker och sådär och talsyntes och sådär. Och då blir ju punktskriften mer av ett komplement. Då. Alltså man använder punktskriften när man tar anteckningar till exempel eller när man lär sig ett nytt språk så blir det ju nödvändigt för då måste man ju ha det för stavning och så. Men tidsmässigt så blir det nästan omöjligt då. Så att det handlar ju om att man måste hinna med i det tempot som råder. Så att det där är ju liksom ett inbyggt problem kan man säga i skolan då. Och som man inte riktigt tycker jag ändå har uppmärksammat på det sättet som man skulle behöva göra.
Och det är för tidigt att dra några slutsatser om den inkluderade undervisningen, men det går ändå att sätta vissa frågetecken.
Jag vill inte sätta frågetecken för inkluderad undervisning, det handlar inte riktigt om det. För det är ofta det man möter, jo, men är det då liksom tillbaka till specialskolan? Nej, det är det inte, för det är inte aktuellt. Liksom. Men man behöver se, alltså man kan ju tänka på det som rätten till tillgänglig undervisning då. Alltså att man måste få den tiden som är rimlig med tanke på att man har ett annat läsmedie. Och sen är det svårt att särskilt i grundskolan är det svårt att lösa det här därför att grundskolan är ju väldigt oflexibel. Den bygger på att alla elever hinner lika långt på samma tid. Sen är det ju många som klarar det men det blir till priset av att det är väldigt mycket stress liksom, och de har väldiga krav på sig och måste lägga ner jättemycket mer tid på kvällar och eftermiddagar för läxor för att liksom hinna med. Så det tycker jag är liksom kanske den viktigaste kunskapen tycker jag som den här studien visar. Just det här med att man behöver fundera över det här med tiden. Hur ska man få den här tiden som är rimlig för att man ska få rättvisa förutsättningar?
Och det finns ju också en möjlighet att få ett extra år i gymnasiet.
Ja, alltså gymnasiet är lättare tycker jag. Alltså grundskolan är svår för där är det ju det är där du förväntas, alla förväntas hinna lika långt på samma tid. Gymnasiet är ju betydligt lättare för där har du ju, om du har en funktionsnedsättning så har du ju rätt att läsa gymnasiet på 4 år istället för 3. Och det hade ju 2 personer gjort av de här som jag intervjuade. De var ju otroligt nöjda med det för det gör ju att man kan lägga ut alla kurserna på 4 år istället för 3 och det gjorde att de fick mera luft i sitt schema och de fick mera andrum och säkert bättre förutsättningar att faktiskt få de betyg som de var värda då för att de behövde inte stressa lika mycket. Sen är det ju många ungdomar som inte, alltså de vill ju göra som alla andra. Man vill ju ta studenten samtidigt som mina kompisar och sådär. Så att det är inte alltid som, det är så lätt att få dem med sig på den idén liksom. Men de som hade gjort det i den här studien var otroligt nöjda med det. Och tyckte att det hade varit jättebra. Och gick också ut med bra betyg.
Det sa Annika Winberg på Specialpedagogiska skolmyndigheten som skrivit rapporten På väg att bli vuxen. 8 unga personers erfarenheter av att bli vuxen när man har en svår synnedsättning. Och det var Johan Rosengren på taltidningen Läns och Riksnytt i Stockholm som talat med henne. I kommande nummer ska vi höra en fortsättning på samtalet. Då ska det handla om vägen från gymnasiet till vidare studier och arbete.